Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa. Det är dags för Stanley Cup-podden kanske jag ska säga. NHL-podden i alla fall. Igen, det är avsnitt nummer 149. Och det är med varm hand jag lämnar över direkt till Per Bjurman att sköta resten av detta intro.
Tack så hemskt mycket. Ja, du lät inte så entusiastisk där. Det var ett hallå, 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 hallå. Oj, ja, men vi måste göra det här nu igen.
Alltså, jag är väldigt taggad för den här podden. Men just intro har jag tappat lite självförtroende. Så.
Nej, men så ska det inte vara. Nej. Då ber jag om ursäkt om jag har tagit ifrån dig ditt game face i de här situationerna.
Förra veckan kallade jag mig själv för totalt talanglös.
Men det är du inte. Nej. Det är du inte, Jonathan. Du har bara en liten svacka. Ja, vi ska prata med psykologen och ta dig ur det här.
Nå, ja,
jag sitter i New York. Ett grått, regnigt New York idag. Men vi har ju fått sommar, så vi ska inte klaga. Jag hör att det snöar hemma.
Ja, det gör det. Ja. Det är snöblask som regnar ner här utanför. Så att, det är ett snäpp värre, vill jag påstå.
Usch, i slutet av april.
Ja, usch.
Lite klokt, inte klokt. Nej, men det får vara hur du vill den här tiden, eller hur?
Ja, för visst. Man är ju inte utomhus ändå. Nej.
Nej, vi tränger djupare och djupare in i Stanley Cup-slutspelet. Och upphetsningen blir bara större och större. Och engagemanget djupare och djupare. Det här är en fantastisk tid på året. Det bara är så.
Ja, ingen snack om saken. Och det kanske dock bidrar lite till svackan här just nu också. Att man har ju... Sömntimmarna är ju i princip non-existent här. Så att man är ju redan lite sliten, måste jag säga. Men.
Ja, nu fick vi en liten buffertzon här mellan omgång 1 och omgång 2. Eftersom omgång 1 gick snabbare än förväntat. Det var till exempel inte en enda Game 7. Så den var över fortare än, och då får man några dagar. Men det hjälper inte en sån som mig, eftersom vi har redaktörer i Stockholm som ska ha fram nya grejer inför omgång 2.
Så ett NHL-tätt VM som du får leverera lite texter kring också. Det är NHL-spelarna som kommer över.
Ja, nu är det 15 svenskar här borta som har tackat ja till VM. Det måste ju vara något slags rekord ändå.
Ja, det känns som det. Jag kommer ihåg hemma-VM 2012. Inte det som de vann, utan de hade ju dubbla där med Finland. Sverige delade på det. Då var det ju extremt mycket svenskar också. Men frågan om det var 15, så det känns som nästan rekord. Det blir en totalt NHL-ifierad backuppsättning till exempel.
Men det var något år här också för bara några år sedan när Klingberg och Rask och allihopa med. Då var det också rätt många.
Ja, det
minns jag.
Lindholm,
Ekholm och Forsberg.
Just det.
Ja, i alla fall. Ja, men varför klagar jag? Jag ställer dessutom till det för mig själv, eftersom jag inte, när jag har jobbat mycket, jag har svårt att gå och lägga mig. Och nu har jag fastnat i Amazon-serien Bosch. Tredje säsongen. Jaha. Och det blir så här binge-tittande. Så plötsligt tittar man upp och ser klockan 6:30 på morgonen. Och, ja, men jag måste se ett avsnitt till. Det är ju... Då får man skylla sig själv. Då är man dum i huvudet.
Ja, det är inget fördelaktigt för dina små sömntimmar som du behöver få. Men ja. Men du har lyckats köra upp det i alla fall. Så vi ska få till en podd här mellan runda 1 och 2.
Ja, och en stroke får man väl... Får man väl stå ut med under ett Stanley Cup-slutspel. Nej, nu ska vi inte skämta om
nej,
det.
Nej,
nej, nej. Vi är gammal.
Men hör du, innan vi går in på runda 2 naturligtvis. Det här blir en stor preview kan vi säga. Vi ska naturligtvis titta på alla serier vi har framför oss. Så kommer vi samtidigt automatiskt gå in lite på vad som har varit i runda 1 också. Men innan dess tycker du vi ska nämna lite små news som har varit i veckan utöver detta.
Ja. Ja, som har hänt sen senast är ju bland annat att Buffalo, som det nästan kändes och såg ut på Jack Eichels order, sparkade både general manager och coach. Både Tim Murray och Dan Bylsma fick säga tack och adjö. Där är dörren.
Ja, det var drastisk åtgärd. Inte totalt... alltså, ja, jag kanske inte förväntade mig att även Murray skulle få sparken, men att Bylsma, att det höll på att urarta till en ohållbar situation. Det förstod man ju på uppgiften om att Jack Eichel inte ens ville fortsätta spela med Bylsma på bänken. Och Ryan O'Reillys kängor där efter säsongen när han stod och sa att det är ett patetiskt lag och vi spelar knappt för att vinna, kändes det som, och det var tråkigt att komma till träningen och sådär. Så att någonting skulle hända i Buffalo Sabres, som ju både du och jag var inne på att snart borde den här rebuilden börja ge lite effekt i tabellen, men i år gjorde den verkligen inte det igen. Så att
Nej, det är lite han är deras nya ägare där, Pegula heter han väl.
Ja, som varit det några år och som ju är väldigt pengastin. Han har ju ekonomiska muskler.
Ja, han sa ju för några år sedan på sin presskonferens där, sin omtalade, att nu skulle han aldrig mer vara budget i Buffalo och de skulle gå för Stanley Cup. Det var den enda anledningen att de överhuvudtaget existerade. Ja. Och de gjorde sin rebuild. Men de har ju liksom fastnat i ytjan medan de som har gjort samma sak, Toronto, Edmonton, även Carolina, har liksom took off. Men Buffalo har inte fått den utväxlingen.
Nej.
Och det är ju lite oroväckande och väldigt tråkigt för deras fans. De har ju extremt lojala, passionerade fans Buffalo, framförallt i norra New York. Men jag skulle vilja påstå att även Buffalo-fansen i Sverige, de som finns, det är en synnerligen hetlevrad och engagerad skara, kan jag meddela, som ger sig på biffen ibland med och svingar hårt.
Oj då, ja. De har, vad säger man, klös i sig.
Ja, de är frustrerade och det får man ju förstå.
Sabeltandade.
Ja.
Sabres fans, ja. Ja, jag förstår att de är frustrerade. Det är väl även i Buffalo Bills där NFL överhuvudtaget. Det är ju en oerhört passionerad stad, men är väldigt fattigt på framgångar i alla möjliga former av sporter. Det är min känsla i alla fall.
Riktig blue collar city, arbetarstad, men... Ja, de törsta efter framgång där. Men vi har inga besked om vad som kommer istället, eller hur?
Nej, jag tycker inte det varit så där jättemycket tugg om det som går och, med substans i vad som kommer hända här härnäst, faktiskt. Det har väl varit
vad
lite
har
snack
för, det, vad, har... för vad har du för förslag? Ja, men, ni är GM?
När jag tänker efter nu, så bara kort här innan vi spelar in, så på Twitter tyckte jag fladdra förbi att de är lite sugna på en new blood i alla fall, alltså inte nödvändigtvis någon rutinerad herre liksom, att de ska ta över Lombardi från Los Angeles till exempel, utan snarare...
Nej, det har du varit pratat om, både Lombardi och Sutter skulle byta liksom, komma till Buffalo.
Ja, men
snacka om kontraster för dem i så fall, och byta miljön Los Angeles mot Buffalo.
Ja, det
finns det är väldigt skarpa kontraster.
Det kan man säga. Ja, men det ryktas ju lite om att de kikar på lite oväntade alternativ. Lite nya, unga, oväntade namn som vi knappt känner till.
Leif Bork.
Leif Bork, ja, till exempel. Det är ju ett sånt namn. Nej, men,
jag tänker att det är dags att ta in en svensk tränare i Buffalo. En, kanske inte Borken, men ja, vem? Vem är Sveriges bästa tränare, Jonte?
Det borde jag kunna komma med något svar på. Nej, jag vet inte, men den som för några år sedan, jag tror inte att han är aktuell i det här fallet, men jag kommer ihåg att för några år sedan när Rangers gått långt i slutspelet flera år rad, så var det ju lite snack om att Uffe Samuelsson intervjuades för NHL-jobb och så, som till och med head coach. Eller åtminstone, ja. Nu fick han
ju AHL.
Han är ju nere i AHL nu med Charlotte.
Charlotte Checkers, de spelar ju AHL-slutspel. Jag vet inte riktigt hur det har gått, men de vann då första matchen, vill jag minnas.
Ja, jag har faktiskt varit uppe och kollat på Syracuse Crunch. Det är det enda man kan glädja sig åt som Tampa Bay-fan.
Är det sant?
Jajamän, jag såg... Jag satt upp och tittade på Double Overtime. De avgjorde, vände 1-3 till 4-3 i Double Overtime mot St. John's Ice Cap, som är Montreals fan.
Du inser att du är absurd.
Ja, nej, men det har jag sedan länge insett.
Det har du accepterat.
Jag brukar bli påtalad att jag är det, så det ingår i min självbild nu. Så jag har gett upp liksom att försöka vara normal här.
Men då är Gårde och Berne och sånt,
ja, visst,
med
där. Det är ju skitstarkt. Det är ju kul att kolla på detta Syracuse som är förstärkt med halva Tampa Bay. Så,
ja. Men, Gårde.
Gårde, ja. Ja, men, så där, vi får se vad som händer där. Men ja, jag kommer ihåg när det var ju en prestige-signing att få in Biles för bara 2 år sedan. Exakt, det var ju många lag som ryckte i honom och Pegula tog fram plånboken och hostade upp en av... Ja, det var väl den näst största lönen efter Babcock då som man gav till honom, tror jag.
Ja, eller? De hade ju helst velat ha Babcock, och det hade nog varit en... Det hade varit roligare tidigare i Buffalo nu om han hade kommit dit.
Precis, och de förlorade. Nu är Jack Eichel ingen dålig spelare heller, men de kom ju faktiskt sist i året och förväntade sig att de skulle få McDavid. Mm. Exempel. Det hade kunnat bli lite annorlunda.
Ja, ja. Men Bilesma har vi kanske sett sist av då, för det här har inte varit bra för hans rykte som har hänt i Buffalo. Att så många har varit så kritiska också. Det var ju, jag vet inte om du minns i vintras, var ju Robin Lehner också när han var utbytt. Han i princip skällde ut Bilesma inför öppen ridå. Eller åtminstone gav honom en brick som sa rätt mycket.
Det finns ju, ja, det kommer jag ihåg. Och det finns ju ett gammalt klyscha, eller man ska säga, om att man tappar omklädningsrummet. Då har vi nästan aldrig varit mer aktuellt än så här. Men det känns som att nästan hela spelargruppen vänder sig mot Bilesma. Nej, så han har verkligen tappat anseende. Från Stanley Cup succé sin första säsong där med Pittsburgh till att nu var allmänt oönskade. Men han tjänar ju bra med pengar i alla fall en år till. I sin omgångsvederlag, om man ska kalla det.
Trevligt för honom.
Ja.
Ja, men du, det är andra lag som har bytt kors. Det pratade vi redan om förra veckan, att Los Angeles sparkade ju där. Också både Lombardi och Sutter. Och så tog de in, ja, det var Blake och vad heter han? Robitaill som tar över själva ledningen. Mm. Men nu har de också gjort klart med John Stevens då som ny coach. Han har varit assisterande och det känns väl inte så glamoröst och kul. Det har alltid varit något torrt över John Stevens. Men de känner ju honom väl och vet vad han går för, så det måste ju finnas bra argument för det helt enkelt.
Ja, det känns som en väldigt naturlig ersättare. Kanske inte just nu med tanke på att de missar slutspel här igen. Och, ja, det har varit en tuff säsong där. Och nödvändigtvis inte på grund av Daryl Sutter tycker man ju. Men, ja. men John Stevens har ju fått mycket cred också för de här dubbla Stanley Cup-titlarna de har vunnit. Och att det har varit många lag som har ryckt i Stevens och har velat intervjua honom för sina vakanta jobb. Alltså de senaste åren. Men att Los Angeles hållit väldigt hårt i honom och verkligen har velat ha kvar honom som associate till Sutter. Och att det på sikt skulle bli han som tog över den här. Mm. Och nu blev det ju så. Men med tanke på att det kändes som att de är ute efter en liten nystart nu, så är man ändå lite förvånad att de väljer att ta sin assisterande tränare då.
Men det har ju varit men de måste ju veta att de måste ju tro väldigt mycket på honom och tycka att han har stora kvaliteter, för annars hade det varit lätt att få någon annan.
Ja, precis, exakt. Jag är inte så skeptisk till det trots allt ändå. Jag tror faktiskt på de här, alltså på det här snacket som har varit i så många år nu om att John Stevens är en head coach in the making och att det finns grund till att så många lag har varit intresserade av honom.
Ja.
Och han har ju snackat på presskonferensen nu att hans stora mål här med att när han tar över är att spetsa till offensiven. De har ju väldigt fina possession-siffror och liksom när det kommer till skottgenerering och så här. Men att skapa riktigt heta målchanser och göra fler mål än motståndarna har ju inte varit någon styrka här senaste åren. Och nu är det liksom offensiven som är fokus. Vi får se vad han kan göra åt det, den gode John Stevens.
Ja, det är väl framförallt hans chefer som har their work cut out for them när det gäller att fixa till den där truppen.
Precis. Det är där problemet ligger. Det är ju inte Sutters problem att de hade Devin Setoguchi i topp 6 till exempel.
Nej.
Det är ett större problem.
Ja, och sen precis innan vi började spela in här så blev det, verkar som det är också klart att Travis Green tar över i Vancouver.
Ja. Ja, precis. Det har vi inte hunnit analysera så mycket, men det stämmer ju. Det är ju en tränare som vi har nämnt i den här podden flera års tid, som han har dykt också. Han är också en sån där som har dykt upp. En AHL-tränare som ju har...
Vi, det är du.
Ja, det gör jag, precis. Ja, men han är lite ny i Darius Eakins, liksom så här hypad.
Precis. Och... det är sådana som du håller koll på det.
Ja, som var så framgångsrik med Utica för ett par år sedan. Nu visar ju faktiskt Utica slutspel här den här säsongen, tror jag. Men sen kanske, jag vet inte, man kanske hoppas på lite dog weight, en sån här gammal spelare som ganska nyligen la av och som har 1000 matcher minst i NHL på sitt CV och som nu ska direkt ha gått och blivit tränare efter karriären. Och liksom ska göra underverk här. Men det känns också naturligt. De ersätter from within. Liksom. Precis som att Stevens befordras i Kings så är det här en befordring från AHL upp till NHL i Vancouver. Och Travis Green har ju varit och blivit intervjuad av alla möjliga lag de senaste åren. Inte fått jobbet dock, men har ju hypat som en skicklig taktiker och ledare och pådrivare och så vidare. Det här är en spännande tränarämne liksom.
Men han är förhållandevis ung. Han är yngre än jag till exempel. Och då är man fortfarande ung. Och det var inte så jättelänge sedan han avslutade sin egen karriär.
Nej, precis.
2008 spelar han fortfarande, tror jag.
Ja. Men det blir, ja, men då återkommer jag till min jämförelse. Det kanske är lite, vi pratar ju om en copycat league. Nu ska jag inte dra för stora, jag är ju hysterisk så jag brukar dra lite för snabba slutsatser. Men det är lite som dog wait här. Det blir ju succé att ta in han. Och nu är Travis Green. Plockar man in han från NHL-karriären rakt in till ett huvudtränarjobb. Eller ja, via AHL visserligen. Men...
Ja, det är väl svårt att säga att de plockar honom direkt från NHL-karriären. Nej, han slutar 2008.
Ja, precis. Och han har ju som sagt varit ett antal år nu i Utica också.
Så att, ja.
Men jag tycker det är fullt logiskt. Är samma... den, om man skulle tippat någon tränare som skulle ta över, då skulle jag ha sagt Travis Green. Och nu blir det ju mycket riktigt.
Ja. Men han har också sitt work cut out för him och hans ledning med, för att Vancouver är ett lag med en klen trupp med många hår i.
Ja, det är ett antal år kvar för dem att bygga på. Alltså, tyvärr så måste jag säga att när Sedinarna väl försvinner, de har bara ett år kvar på kontrakten nu, då kan de börja sin rebuild på allvar liksom. Men samtidigt tycker jag att de har kommit längre än vad de kanske får cred för med sin rebuild. Alltså de har visst en sån som Jake Virtanen, som man ska säga, har ju inte varit någon succé en tidigt draftval liksom, och det fick ju lite stämpeln på att Vancouver inte ligger bra till i liksom sin nya satsning. Men de har ju ändå, jag menar, Bo Horvat vann poängliga nu, och de har ju, jag menar, backsidan fick de fram ett antal spelare år som Ben Hutton kanske i spetsen som ser bra ut. Så de har börjat fylla på lite underifrån.
Ja, men det är inte samma kaliber som andra lag fyller på med.
Nej, det är inte riktigt samma...
Prospects. Och tänk vad fort det går ändå. Den var i final 2011 och var fortfarande topplag något år senare. Nu är Vancouver Canucks sämst av de sju kanadensiska lagen. Rätt så ordentligt sämst också.
Och inte...
Winnipeg var inte heller i slutspel, men de har ju en fantastisk framtid jämförelsevis med Laine och kompani.
Absolut. Så att, jag räknar inte med att Travis Green ska ta dem till slutspel nästa år. Det gör jag inte.
Nej, men det som du har varit inne på flera gånger, det är något fel på attityden i Vancouver, eftersom varken ägare eller fans går med på att det behövs en grundlig rebuild. De vägrar göra det som Edmonton har gjort och som Winnipeg har gjort och som de andra har gjort. Och Toronto inte minst.
Exakt. Så,
då får de leva med det här och vara ett lag i limbo.
Precis, och lokalmedia slaktar ju allt och alla i organisationen så fort det går dåligt.
Ja. Så är
det.
Ja.
Det är en tuff marknad att vara dålig, så att säga, och göra en rebuild, utan det ska vinnas till varje pris.
Ja, nu ska vi gå vidare till de lag som fortfarande gäller, som fortfarande är vid liv, som fortfarande är aktuella. Men först, bara en kort som jag glömde ta när vi pratade om att lägga upp det här. En liten kort nyhet är också faktiskt att det finns signaler om att Ilja Kovalchuk vill tillbaka till NHL plötsligt efter några år har brutit kontrakt och åkt hem till KHL.
Ja.
Och då är det så att han måste i princip spela för New Jersey, såvida inte New Jersey ger andra lag tillstånd att förhandla med honom.
Ja.
Och varför skulle New Jersey göra det?
Nej, precis.
Efter att vi så blåsta i hela den där affären.
Nu har jag inte läst på jättemycket om just det här, alltså kriterierna runt omkring. Men jag för mig sen tidigare att är inte något sånt där att alla NHL-klubbar måste godkänna att han återkommer också?
Ja, jag vet inte. Men det är konstigt eftersom han kostade i New Jersey mer än han smakade, även om de gick till en final. De straffades för hans kontrakt och sen bryter han kontraktet och åker hem till Ryssland.
Och de betalar rejält för att byta till sig honom också.
Ja, just det. Ja.
Jag tror inte, om det är nu så att andra general managers måste godkänna att han återkommer också, så tror jag inte Lula Muriello sitter och är supersugen på att Ilja ska få återvända liksom.
Nej, han har nog ett horn i sidan. Det sägs ju att han aldrig ville ha honom där överhuvudtaget. Det var dåvarande ägare som ville ha en glamorös spelare. Han var ju inte riktigt någon Lamoriello-typ.
Precis. Nej, det kan man ju verkligen konstatera. Men jag vet inte, det är klart du är en häftig spelare, Ilja. Men jag vet inte, nu börjar han komma lite till åren trots allt. Det är ju inte riktigt en point per game-spelare i NHL, skulle jag tänka mig längre. Så att jag vet inte om han skulle vara den gamla Ilja Kovalchuk som han en gång var, om han kommer tillbaka nu.
Något för Vancouver kanske.
Det låter nästan som en Vancouver-värvning faktiskt.
Eller Detroit.
Ja, jag är lite tveksam till en return för honom att han ska återvända till NHL. Det måste jag ändå säga. Han tog sitt beslut att åka tillbaka till KHL. Då känns det nästan som att det var for life liksom.
Ja.
Men vi får se.
Ja, ja. Ja. Vi får se, hör du. Skitsamma höll jag på att säga. Nu tar vi och tittar på det som gör att åtminstone i mitt liv ett enda pågående rus.
Ja.
Så jag lever inne i den här bubblan med Stanley Cup-slutspelet. Och vi gör det som du sa. Vi tar en i taget av de fyra serier som återstår, men då kommer vi automatiskt in på de serier som har varit och nu är avslutade och så.
Ja.
Eller hur? Och vi är som vanligt, vi börjar här ute i öst, ja, närmast Europa. Och där har vi till att börja med monstermötet Washington Capitals och Pittsburgh Penguins. Som väntat, they'll meet again.
Ja, precis, faktiskt som väntat. Det har vi ju förutsett redan innan säsongen började, att det skulle bli den här matchupen redan i andra rundan.
Ja, tyvärr.
Tyvärr.
Det är ju egentligen konferensfinalkaliber på det här mötet.
Och faktum är att egentligen är det ju till och med Stanley Cup finalkaliber. Ja. Det sjuka är ju, det måste jag ändå säga nu, det är alltså ettan i grundserien som ställs mot tvåan.
Ja.
I andra rundan.
Det är ju faktiskt åt helvete.
Ja, och när jag ändå är inne på det här så måste jag säga så här, att i övrigt så har vi alltså sexan Anaheim mot åttan Edmonton. Vi har tolvan Ottawa hemmaplansfördel mot nian New York Rangers. Och så har vi då tian St. Louis hemma mot sextonde laget Nashville.
Ja. Ja, det understryker ju bara på ett rent löjeväckande sätt vilket felaktigt system det är.
Ja, precis. Det är inte sportsligt rättvist på något sätt egentligen, utan...
Nej, det blåser ju människor på stor underhållning. Det blir ju... Ja, det ska ju stegra med hetare och hetare möten. Ettan och tvåan ska... Ja.
Ja. Ja,
nu är det så i alla fall. Vi får försöka leva med det.
Ja, precis. Ja. Nej, men just nu i alla fall så ser man oerhört mycket fram. Det måste jag ändå, som objektiv supporter, säga att är det någon slutspelserie jag är intresserad av att titta på, så är det den här. För att det här är ju the ultimate liksom showdown och battle. Liksom. Det här är ju de två bästa lagen som möts redan nu.
Ja. Ja. Och det är ju inte första gången precis. Det är så intressant att se vad som ska hända. Vi kan ju börja med att säga att om man ser till första omgången så imponerade ju Pittsburgh betydligt mer mot lagmaskinen Columbus än vad Washington gjorde mot kidsen från Toronto. Det är ju helt klart.
Ja, det måste man ändå säga. För att, visst, man kan tycka liksom Columbus orutinerat slutspelslag, precis som Toronto visserligen då. Och så. Men det var ju, de slutade ändå fyra i grundserien. Och gjorde väldigt bra matcher mot Pittsburgh. De stod ju upp i allra högsta grad. De spelade kanske inte på toppen av sin förmåga, men maskinen, som du säger, Columbus försökte ju mala på mot detta Pittsburgh, men åkte ändå ut mycket rättvist med 4-1 i matcher och hade i slutändan inte så mycket att säga till dem.
Nej, men det var kul att de bara fick en match i alla fall.
Ja, det var
de värda efter den här säsongen.
Ja. Och liksom, det är ju bara att kolla på poängligan. Alltså, de spelar bara fem matcher i den serien. Alltså. Men det är ändå i toppen av poängligan hittar vi Evgeni Malkin. Vi har Crosby som gör mer än en poäng per match. Vi har Jake Gensel, de här liksom andra, man vill ju ha secondary scoring. Nu spelar han visserligen med Crosby, men vi har sådana killar som gör. Han leder skytteligan nu med fem mål och vi har Brian Rust på fyra mål. Och Kessel återigen fantastiskt slutspelet, 8 poäng på de här fem matcherna.
Ja, och Malkin leder poängligan. Det är många som pekar på att Malkin har inte sett så här bra ut i ett slutspel sedan 2009.
Nej, just det. Var det Conn Smythe Malkin som härjade då?
Two-headed monster Malkin.
Ja, samma år som de bland annat slog ut Washington på vägen till titeln.
Ja. Och det är framförallt imponerande med tanke på hur mycket de saknar att ha på skadelistan. För där har de Matt Murray, ja, Chris Letang, Kunitz, Carl Hagelin.
Ja, verkligen.
Det är ju liksom väldigt betydelsefulla pjäser i det där lagbygget.
Det är ändå inte många lag som skulle hantera att första målvakten är borta, att första backen är borta. Och så en kille som var väldigt bra i förra slutspelet, Carl Hagelin, det är ändå en viktig spelare, borde han vara, en hyfsat viktig i alla fall.
Ja, det var ju han som drev upp speeden i laget och drog med sig de andra när han kom dit.
Faktiskt.
Och gjorde dem till snabbaste laget i ligan. Lika för var de ju ganska, alltså de var förkrossande tidvis mot Columbus. Så rent logiskt känns det ju då som, eftersom Washington hade betydligt större bekymmer med ett oförväget och väldigt imponerande Toronto som ställer till med den roligaste våren i sin hemstad på år och dagar, ja. På decennier. Ja. Och fick ju Toronto leva upp på ett helt magiskt sätt. Ja. Men nu är det över. Och vad vi fick veta är att framtiden är Torontos. De kommer ju att vara ett finallag inom kort. Det törs jag nästan lova.
Ja, det håller jag med om. Utan tvekan. Det här var ju extremt enticing och förtroende, liksom så här, förhoppningsgivande till alla Toronto-fans. Alltså att de lyckas stå upp så här bra mot ligans, grundseriens bästa lag. Liksom.
Ja, medan Washington var ju, de är ju bättre laget och i slutändan får man säga vann rättvist. Men det tog dem mer energi och mer kanske, de var inte riktigt förberedda, de sa det själva att vi visste att det skulle bli tufft, men oh boy, inte att de var så här bra, sa Braden Holtby till exempel.
Nej. Och faktum är att 5 av 6 matcher går till övertid.
Ja, och, ja, det säger något om hur jämnt det var. Ja.
Och den enda matchen som inte gjorde det var ju också en uddamålsseger då. Så.
Ja. Så att du ser det ut som att Pittsburgh är uppe i högre varv. Vad som gör det väldigt, tycker jag, fascinerande, kittlande och intressant är att så fort serien mot Toronto var över så började Washington-spelarna prata om, och jag hade Marcus Johansson i luren som vi faktiskt avgjorde där. Han satt, kvitterade och avgjorde.
Ja.
Både och. Stor kväll. Men han pratade om att den här serien mot Pittsburgh har ju de också insett att den kommer ju förr eller senare. Ja. Och att de har förberett sig för den i hela året. Allt de har gjort, allt, hur de har tänkt, hur de har spelat, hur de har byggt laget. Allt har syftat till att en gång för alla få revansch på Pittsburgh.
Ja.
Det är ju intressant.
Ja, det stämmer ju. Det stämmer ju. Och det ryktas ju, vi spekulerar lite då att visst är det en bra förstärkning att få in Shattenkirk, men vi hade ju inte ens tanken på att Washington skulle vara det lag som vann den budgivningen, utan det ryktades lite grann om att det var för att inte Pittsburgh skulle vinna budgivningen så gick Washington in för att liksom stoppa Pens inför den här serien. Liksom. Och förra året, så det kanske tydligaste förutom speeden som Pittsburgh vann på, det var ju secondary scoring, att visst Malkin och Crosby var sin kedja, men sen också HBK-kedjan med Hagelin, Bonino och Kessel, som gjorde, jag tror de gjorde 18 poäng på de matcherna. Var ju bäst helt enkelt. De klarade inte av den bredden. Och nu har de försökt stärka upp sin bredd inför nästa säsong genom att bland annat ta in Lars Eller och sådär. Och balansera Brett Connolly delvis också, men också balansera ut och få ner Burakovsky i den kedjan. Det har ju varit en bra kedja i Toronto-serien också. För att just, och sen ytterligare få in Shattenkirk för att liksom ha så brett lag som möjligt nu för att möta upp mot Pittsburghs bredd liksom.
Ja. Det man sätter frågetecken för fortfarande är ju, det var ju med sin speed som Pittsburgh slog Washington och alla andra i fjol. Och den serien blev aldrig riktigt så jämnt som man trodde. Penguins var klart bättre än Capitals förra året. Och det var framförallt med hjälp av sin speed. Och där känns det inte som att Washington har förändrats så särskilt mycket. De är inte väldigt mycket snabbare än i fjol.
Nej. Och på ett sätt, alltså i lite miniatyrformat jämfört med just monstret Pittsburgh, så är Toronto lite liknande på det viset att de har ju en lite sämre backsida på pappret, men en ruggig fart framåt. Och många offensiva hot. Och det hade ju Washington problem med nu. De hade ju svårt att ruska av sig Maple Leafs och dominera matcherna så som de förväntar sig, som de har gjort i grundserien liksom. Så att lite liknande motstånd på något sätt, fast ett snäpp eller kanske två snäpp till i svårighetsgrad liksom.
Ja.
Faktiskt.
Ja. Ja, det är väldigt svårt att förutse vad som kommer att hända här. Jag lutar mig mot den där logiken från första och säger att Pittsburgh tar det, men det kommer att ta 7 matcher. Ja. Minst höll jag på att säga, men för jag blir det kanske inte. Men,
det blir som vanligt att Washington förlorar Game 7 på hemmaplan då.
Ja, det har man ju i och för sig också då svårt. Jag tror att de kan ha fördel av att de har hemmaplan här. Så det kan gå åt båda håll. Jag tycker den är extremt svårtippad. Det ska bli jävligt spännande att se. Vad man också kan slå fast, så vidare de inte gnuggar ihjäl varandra i för många övertidsdrama, så tror jag att laget som vinner den serien går till final.
Ja, ja, det tror jag också. Det tror jag. Om man jämför med den andra sidan i öst här så känns de här två lagen klart starkare faktiskt på pappret. Det måste man och på isen.
Ja, som lagbyggen, absolut. Ja, de är ett av två.
Ja, i hela ligan.
Ja, fast det. Ja.
Men jag vill också säga så här, till lite till Alexander Ovechkins försvar, för det har också varit lite som att de har aldrig lyckats ta sig förbi andra rundan under Ovechkin, Bäckström, eran så här, och han har ju fått väldigt mycket skit för att Ovechkin inte klarar av att han blir lite playoff choker och sådär. Men faktum är ju att kollar man statistiskt sett så är faktiskt Ovechkin tillsammans med Kessel som han möter igen här nu. Den spelare av alla aktiva NHL-spelare som har lidat minst 40 playoff-matcher, och det är ett antal stycken ändå, så är det Ovechkin och Kessel som har bäst målfacit sett per match. De ligger på nästan 50% båda två, det vill säga nästan ett mål varannat match, och det är ju riktigt bra. Och jag menar, förra året, alltså just Ovechkins statistik mot Pittsburgh är ju slående bra också. 21 poäng på 13 slutspelsmatcher i karriären mot Pittsburgh. Förra året när de mötte så var ju Ovechkin riktigt bra. Han gjorde 7 poäng på 6 matcher. Crosby gjorde 0 mål, 2 assist och var -3 till exempel. Så att jag tycker faktiskt så här, och så som Capital har försökt bygga lagen lite grann den här säsongen också, det är inte Ovechkin och Bäckström som varit, eller Holtby för den delen, som varit problemet när de har åkt ur slutspelen, utan det är snarare just bredden, att de har varit, det har hängt för mycket på dem, och de har levererat, men de har inte fått de här Brian Rust-målen och någon Jake Gensel som har klivit fram, utan det har handlat för mycket om toppspelarna liksom.
Ja, och då har det varit, för det är ju så ofta så att toppspelarna blir ju neutraliserade, för det läggs enorm energi på att ta bort allting för dem. Ja. Och har man då bara en riktigt sylvass kedja som de har haft några år, då blir det lättare att besegra dem.
Exakt. Och
senast var ju till exempel, det var ju kedjan med Kuznetsov, Williams och Johansson som avgjorde mot Toronto. De var ju jävligt bra då.
Exakt. Precis, och den som jag nämnde tidigare med Eller, Connolly, Burakovsky var i den kedjan i den serien som hade bäst, efter Matthews, Nylander, Hyman, så var ju det den kedjan som hade bäst possession-siffror, som hade bäst liksom facit när det kommer till att driva spelet, så att säga.
Jo. Så att, Burra behöver få in ett mål bara.
Han behöver få in ett mål. Det behöver han få. Jag vill säga en annan sak som jag tyckte kul. Jag läste en, innan vi går vidare så vill jag säga, jag läste en artikel på Post Gazette heter den väl i Pittsburgh-tidningen där. Om Hörnqvist. Efter det faktum att han ska ju faktiskt, lite oväntat här, så ska han, de ska ju splittra vad det verkar som, om man dömer efter träningen här senaste tiden, på Gensel, Crosby, Cherry. Och istället köra Gensel, Crosby, Hörnqvist.
Ja.
Så att Cherry får lämna där. Och Hörnqvist är ju visserligen väldigt van med att få spela med Crosby. Det har han gjort i många år nu. Men de bara intervjuade hur många spelare som helst i Pittsburgh om Hörnqvist. Och det var roliga citat faktiskt. Det var liksom, det var någon som beskrev honom, alltså om hans sätt att vara. Till exempel Matt Cullen, som har spelat 1500 NHL-matcher och är 40 eller 56 år, höll jag på att säga. Han sa att han aldrig spelat eller mött en spelare som är mer intens. Det finns ingen annan han kan jämföra med honom. Och det var någon annan i laget som jämförde med en NFL-linebacker liksom, helt övertaggad och går runt och liksom slår sig själv i bröstet och skriker i omklädningsrummet och liksom helt vansinnig, liksom, helt galen människa. Och Malkin sa att det är samma sak. Om jag ska beskriva honom med ett ord är det intens. Och ibland tycker jag att han är lite jobbig nästan. Så som han skriker oss.
Ja, men det har man ju sagt. Han sitter ju skäller i båset på. Det spelar ingen roll vem det är liksom.
Ja, han skäller ju ut Malkin och Crosby som att det vore någon slags juniorer som pojkspolarna som kommer upp. Alltså, han har ingen respekt för dem överhuvudtaget. Han är ju totalt påslagen hela tiden. Det finns inget annat.
Jag gjorde en intervju med honom under finalen i fjol som varit väldigt lyckad. Vi gick åt lunch i San Jose. Och vi pratade väldigt mycket om det där. Han sa ju det att efteråt kan han bli lite liksom generad. Men när han är mitt inne i det är han så uppe i varv. Så han tänker inte på det ens. Det börjar liksom, det är sån han är. När han är i stridens hetta. Liksom. Han är så engagerad så att han skriker åt alla och han skriker åt sig själv.
Han är ju galen liksom, när han väl är inne i playoff-mode här. Liksom.
Ja.
Så att, och jag tror att han är en viktig spelare för Pittsburgh. Alltså. Han verkar vara det är en kille som driver på laget helt enkelt.
Ett enormt hjärta. Ja.
Och det Mike Sullivan talar väldigt gott om honom. Det är ingen tillfällighet att han helt plötsligt ska flyttas upp till första kedjan nu, trots att den redan har fungerat.
Intressant med målvaktsmatchen också. Det verkar ju som att Murray är borta fortsättningsvis också, att de får förlita sig på Fleury, som ju var väldigt bra mot Columbus. Det är väldigt starkt att komma in. Han fick beskedet inför första matchen under värmningen, gick ju Murray sönder.
Ja, exakt.
Men han har sin historia, så det är ingen som riktigt litar på honom i längden utanför.
Nej, jag känner mig inte helt trygg med Blomman här trots allt. Det måste jag erkänna själv. Trots att han var så bra mot Columbus. Gjorde väl 50 räddningar i sista Game 5 där, till exempel.
Men samtidigt då, som Holtby, som är så fantastisk i grundserien jämt, han har inte övertygat så jättemycket i slutspelet, vare sig i fjol eller i år. Han har inte varit dålig, men han är inte heller, det räcker ju inte i slutspelet med att inte vara dålig. Man måste ju vara fullständigt galet bra, som Jake Allen och Pekka Rinne och Henrik Lundqvist.
Ja, jag håller med där. Så Holtby har faktiskt bättre siffror än vad man kanske tror i sin slutspelskarriär. Han har riktigt bra siffror faktiskt i slutspelet. Men känslan är ändå att han är inte riktigt klarat av att vinna matchen hos sitt Washington.
Nej.
Och i år så, nej, han var inte fantastisk mot Toronto heller. Det var han inte.
Nej, det handlar ju om hur man är i de absolut mest avgörande lägena. Det har ju runnit in några för enkla puckar ibland.
Ja, det får man faktiskt konstatera.
Ja, men jag har nu sagt 4-3 till Pittsburgh. Vad säger då ondskan från Örby?
Ja, jag resonerar så här att jag, hur jag än väger det fram och tillbaka så här, så blir det typ 50-50. Alltså. Det är verkligen, det kommer bli skitjämt där. Så att jag står fast med mitt tips att Capitals vinner Stanley Cup. Och det ska man inte göra, för att jag har ju tippat dem hur många gånger som helst och inte fått någonting för det. Så jag borde ju lära mig av historien, men nu står jag fast för det. I och med att jag ändå känner 50-50 så säger jag Capitals då.
Okay.
Yep.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, sen har vi en serie till i öst, förstås. Det var jävligt konstigt annars.
Ja, det är sant.
Och det är då Ottawa Senators mot New York Rangers. Och det är ju ur svensk perspektiv då, du kanske kommer att sitta och titta mest på Washington-Pittsburgh. Men för oss som bevakar NHL och svenska medier här borta, så finns det ingenting som går upp mot Erik Karlsson versus Henrik Lundqvist. Det är våra två största stjärnor som går i clinch.
Ja.
Och det är inte bara ur vår perspektiv, det är ju det känns som de två kampen verkligen står mellan här. De är sina lags två största stjärnor också.
Ja, verkligen. Alltså, ska man peka ut en varsin MVP i första rundan från respektive lag, så skulle nu nästan ingen förneka att det är Ottawas fall Erik Karlsson och i Rangers fall Henke Lundqvist.
Nej, så är det ju. Så är det ju. Erik kan mycket väl ha varit hela första rundans största stjärna.
Ja.
Och då utan att ha gjort ett mål. Men det var ju framförallt de här passningarna han slog. Med den här enormt höga lobben. Ja. Som särskilt utropstecken när han drar från egen förlängd mållinje. Rakt på klubblad på Mike Hoffman.
Om det skulle blålinjen. Ja, precis. Alltså, om det skulle funka så här. Nu är det ju lite orättvist att en andra assist på ett självmål i princip räknas lika mycket som Erik Karlssons superlobbepassning. Så skulle man värdera poängen så här, då känns det som att Erik Karlssons poäng är värda så otroligt mycket. Alltså de insatserna han har gjort, det känns som att han leder poängligan nästan med de där grejerna han har gjort. För de är så sjukt imponerande och så totalt avgörande för att det har blivit mål och för att de har vunnit respektive match liksom.
Ja, den där passningen skulle jag också kalla första rundans enskilda absoluta höjdpunkt. Det var ett sånt mästerverk, så att jag har skrivit flera gånger och upprepar igen att den där passningen skulle kunna åka på folkparksturné i Sverige i sommar och bli bejublad.
Ja, precis, det är sant faktiskt. Ja, den är, ja, och det var ju bara en av flera fina insatser som han gjorde.
Ja, verkligen, han hade ju flera. Och spelar ju så enormt mycket, driver spelet, är otroligt viktigt både defensivt också.
Ja.
Och Karfan har ju visat sig två stressfrakturer i den här. Så han gör allt det här medan han är skadad och har, som han sa åt mig, för jävla ont.
Ja, han går alltså på sprutor för att få ner smärtgraden. Liksom. Och det är ju helt osannolikt egentligen att med den här smärtan och de här skadefrakturerna helt enkelt, att han kan vara så dominant. För det är ju helt, det är som vanligt, jag orkar knappt upprepa det igen, men det är ju nästan ytterligare förstärkt i den här slutspelserien hur otrolig skillnad det är i såna här underliggande possession-siffror när Erik Karlsson är på isen jämfört med att man inte är det. Alltså Cody Ceci, Dion Phaneuf-backparet, som visserligen har hyllat lite under säsongen att de har fått större bredd bakom Erik Karlsson där, har ju riktigt dåliga siffror jämfört med Erik Karlsson när det kommer till att få ut pucken i egen zon och inte fastna hemma. Ja. Så att han är ju liksom så MVP det går att bli.
Ja, det är det jag säger. Han borde ju vara Hart Trophy-nominerad. Det är bara så. Det finns han och Connor McDavid är de två viktigaste för sina lag. Det är bara så. Men det tror jag väl kanske inte att han kommer att bli det, för att folk har inte riktigt insett det. Men om inte förr inser de väl det nu.
Ja, nej, men det känns alltså, om på något sätt gick att liksom understryka Erik Karlssons betydelse ytterligare för sitt lag, så känns det som att folk verkligen har börjat inse det nu. För det har varit stor hype kring Erik Karlsson här sista veckan, tycker jag. Även i både USA och Kanada, liksom, att man har förstått att det här är ju någonting utöver det vanliga, den här spelen. Och till och med Pierre Dorion, deras general manager, var ju tydlig med det. När han gick ut och sa att på den åttonde dagen skapade Gud Erik Karlsson.
ja, men precis.
Han går på vatten eller på is i vårt fall, men han är liksom övernaturlig.
Skulle Senators mot all förmodan, det har ju exceptionellt svårt att se det, men om de skulle gå vidare och vinna alltihop, då är han ju Conn Smythe Erik.
Ja, för all framtid nästan. Då är han liksom, döper vi om priset till Erik Karlsson Trophy.
Erik Karlsson, ja, precis.
Men,
Men Ottawa har ju, om vi börjar med dem och tittar på dem, det var ju en extremt jämn, tidvis målsnår, men jämn och tuff serie med väldigt mycket udda målsegrar. Och de hade en del studsar med sig, och Boston-fansen kan berätta för oss att de hade domarna med sig också.
Ja, vissa matcher var det faktiskt några högst tveksamma beslut.
Några avgörande beslut som faktiskt Ottawa tjänar väldigt mycket. Man får lov att erkänna det. Jag brukar vara väldigt restriktiv med att gnälla på domarna, och jag tycker det där brukar jämna ut sig. De gör så gott de kan, och de försöker inte ge några fördelar. Det finns ingen grund för de här konspirationerna, men det var några avgörande bedömningar i den här scenen som fick extremt stor betydelse, det måste man ju säga.
Ja, det är bara konstigt.
Samtidigt är det ju så, som alla har sagt alltid, att man jobbar ju för sina studsar och förtjänar dem. Och det är ju starkt samtidigt av det här laget och hitta sätt, som man säger, att vinna de här jämna matcherna.
Ja, och jag tycker att Ottawa, det var lite som jag var inne på, tror jag, förra veckan. När jag kommer ihåg i vår preview-podd så pratade jag väldigt varmt om Boston jämfört med Ottawa, och tyckte att utifrån min argumentation inför serien kring vilket lag som skulle gå vidare, så lät det som att Boston skulle göra det. Men så sa jag ändå Ottawa, på grund av att jag tänkte med motivation, alltså det känns som att det är mycket i och kring deras lag som gör att de har sån otrolig inspiration i år. Alltså vi har ju den här Clark MacArthur-grejen, att han har kommit tillbaka nu, han gör två viktiga mål i serien, avgör en match till exempel. Inte spelat på två år nästan innan han kommer tillbaka nu. Och så har vi hela den här som har pågått hela säsongen med Craig Anderson och hans cancersjuka fru. Låt mig. Och så är det Karlsson då som spelar med en söndertrasad fot. Och då liksom, det är bara han som är lagkapten dessutom. Det bara exemplifierar för hela laget att det finns inga ursäkter här. Liksom. Nu är det bara ge järnet. Liksom. Så att
ja, de har rätt sorts stämning och feeling där. Ja. Det är ju helt klart.
Och så Guy Boucher med sin play hard liksom. Det här som funkar första säsongen.
Play hard. Play hard.
Gotta
be resilient everybody. Play hard everybody.
Don't la brotta.
Play hard.
Don't la brotta.
Och sen sin trap.
Ja. Sitt defensiva system. Ja.
Ja, så har de Erik. Men jag tror ändå att New York Rangers är ett bättre lag som helhet och kommer faktiskt att vinna den där serien. Tror jag. Jag trodde inte att de skulle klara mot Montreal. Jag var rätt övertygad om att Montreal skulle vinna den serien med 4-2. Men Rangers gjorde det bra. De var förbryllande ojämna i serien. De hade sekvenser i matcherna, i alla matcher, när det inte alls såg bra ut. Men när de liksom tog sig samman och samlade sig till riktigt solida insatser, då var de bättre än Montreal. Ja. Tog dem på speed och mer offensiv spets och större djup.
Ja, och när de hade sina dåliga perioder så blev de räddade av Henke Lundqvist, kan man säga.
Ja, han var ju faktiskt, han gjorde 6 bra matcher i rad.
Ja.
Delvis lysande, men inte en enda dålig match, det gjorde han inte.
Nej, om man går upp mot Carey Price, man ska inte, nu gjorde inte Carey Price någon dålig serie heller, men det är ändå imponerande att Henke Lundqvist i den här åldern släpper in, han fick i snitt 34 skott, det här är ju statistik som man kan säga vad man vill, men han fick i snitt 34 skott på sig i de här 6 matcherna, släppte bara in 11 mål. Carey Price fick i snitt 29 skott på sig, 5 färre per match kan man säga då, och släppte in 12 mål. Så han vann ju målvaktsmatchen mot världens bästa målvakt inom citationstecken.
Ja, det har ju med hans besinningslösa tävlingsinstinkt att göra, och det är fokus han går in i de här matcherna med, liknar ju ingenting.
Nej, jag tyckte...
Han är inte så att han är ofokuserad borta mot Buffalo i november heller, men
det är något, det man ser något i blicken ändå, alltså, i den här serien som var något annat än det man har sett i november liksom.
Ja.
Det var den gamla Lundqvist som verkligen lös på isen. Alltså.
Lyste,
ja, förlåt.
Men, ja, sen är ju backsidan är som de är, och det var några, Nick Holden gjorde ingen bra serie, men emellanåt så liksom fick de ihop det där med, och så som Dan Girardi har ju faktiskt varit riktigt, riktigt bra i slutspelet.
Ja, han har fått en hel del cred, och det förtjänar han, alltså, det är backparet med Ryan McDonough och Girardi, nu när han har insett sina begränsningar lite grann och spelar ganska enkelt utifrån sina förutsättningar här, så tyckte jag att de gjorde det bra. Det måste jag definitivt säga. Jag är också imponerad av McDonough. Vi vet ju att han är den första.
Ja, McDonough var ett monster. Ja. Framförallt andra halvan av serien.
Ja. Och även Smith och Brady Shea backparet ska ju lyftas fram som absolut ingen brist, utan en tillgång.
Nej, det handlar ju om... det blir annorlunda nu. De har den här, det är inte lätt att spela mot Ottawas defensiv. Liksom. Det kommer att krävas väldigt mycket speed. Ja. Och så gäller det att de kan tämja Erik då.
Ja, så är det. Det kommer vara en storyline här. Men i övrigt vill jag säga, alltså, när vi ändå nämnde såna här veteraner som McDonough och inte minst Girardi till exempel, och Henke Lundqvist är ju alla extra grader veteran också, så jag är imponerad överhuvudtaget av Rangers veteraner jämfört med de lite yngre spelarna. Alltså det här nya Rangers med JT Miller och Jimmy Vesey och Kevin Hayes och så här, som vi varit imponerade av i grundserien. De har inte varit så vassa, jag menar, de har knappt gjort mål i den här serien mot Montreal.
Medan sådana som... Vesey var i och för sig bra, men, ja. Men Hayes, JT Miller...
Trider.
Trider har ju varit, väntar ju alla på att han ska göra mer avtryck.
Ja. Istället har det sen som Rick Nash varit riktigt bra. Zuccarello klev fram. Ja, precis i slutet här. Avgjorde kan man säga Game 6.
Ja, det var så de flaggade med norska flaggan här på Manhattan då. Bara dagen efter.
Ja, just det. Du skrev någonting i texten om den svensk-norska unionen.
Ja, Rangers. Det var ju Zuccarello och Lundqvist som vann den sista avgörande matchen åt dem. Så var det ju bara.
Ja.
Men även de övriga svenskarna i Rangers.
Ja, ja.
Mika började ju sådär faktiskt. Han hade några tunga matcher, men blev bättre och bättre. Och avgjorde ju Game 5 i Bell Center på övertid. Ja. Och Jesper Fast och Oskar Lindberg i fjärde kedjan har ju varit riktigt grymma.
Fastberg, eller vad de har sagt. De gjorde ett snyggt shorthanded mål i just den där Game 5 till exempel. Och Fast har väl gjort många. Gjorde 2-3 poäng i den här serien som varit så här, verkligen gnuggar poäng liksom.
Och apropå Mika, så en side story i den här serien som är väldigt fascinerande är ju han och Brassard, eftersom de bytte lag i somras i den stora traden mellan Rangers och Ottawa, och nu ska vi se vem som vann den traden. Det blir väldigt handfast kamp där. Och Brassard har ju varit som vanligt. Han är ju Big Game Brassard, kallas han ju. Han blir som bäst när det gäller som mest. Och har ju varit, han leder interna poängligan i Ottawa.
Ja, han är åtta pinnar.
Ja, före den på nytt födde Bobby Ryan. Som ju har haft sensationell serie också.
Det är lite samma sak där. Det är veteranerna som har klivit fram här. Bobby Ryan som ju var totalt iskall den här säsongen. Det har varit snack om att han ska köpas ut till och med. Och att när det kom in till den här serien, han gjorde något mål tror jag i slutet av grundserien. Annars tror jag han hade kom in med 13 raka matcher utan mål och sånt där. Och så har han ju varit fantastisk, avgjort två matcher och varit jättebra här konsekvent i serien mot Bruins. Och så Brassard också, samma sak där, gjorde inte heller någon jättebra grundserie, men nu verkligen en spetsspelare för Sens.
Och det är ju väldigt lovande för dem.
Ja, och så ändå Zibanejad, nu blev det inte så mycket mål i Montreal Rangers-serien här, men han är väl han leder den interna poängligan han med i Rangers då.
Ja, han gör det.
De är i form de här två som går uppbygg mot varandra. Kan man säga.
Ja, mitt tips är då att Rangers som helhet är bättre, så jag chansar att säga att de tar det i 6 igen, 4-2.
De har ju här hemma i Madison.
Ja.
Och då säger jag så här att Senators vinner i sjunde avgörande. Jag tycker att också att Rangers har ett bättre lag, och en annan bredd får vi ändå säga än vad Boston hade, som ju var lite skadeskjutet inte minst på backsidan också. Jag tror Rangers blir en tuffare motståndare, och jag kanske egentligen rent logiskt borde tippa dem, men jag tror just på den här känslogrejen att Boucher manar på dem i omklädningsrummet, alla de här faktorerna som har inspirerat dem de senaste veckorna, jag tror att det leder dem till att ta sig ända till konferensfinal faktiskt.
Och då får vi alltså Washington Ottawa i konferensfinalen enligt dig. Det är väldigt fascinerande, och ett av de lagen kommer att gå till final.
Ja.
Storartat. Storartat, Jonte.
Ja. Ja.
Men då går vi över till väst. Då börjar vi med Pacific eller Central. Du får välja.
Jag väljer Central.
Central börjar vi med då.
Ja, jag tycker det är mer logiskt. Vi stannar upp först i St. Louis, Nashville här innan vi tar oss lite längre västerut.
Ja. Och där har vi svensk möte Monumentale mellan St. Louis Blues och Nashville Predators. Det kommer att vara minst 8, men med all säkerhet 9 svenskar på isen samtidigt.
Blågula lag rent bokstavligt också.
Ja, jag vet inte om det är rekord i slutspelet. Det kan vara det.
Ja, jag måste säga, apropå svenskar, jag tror att du fick den informationen från Jarko, våran vän här, inför podden också. Men hur sanslöst mycket poäng svenskarna har gjort i första rundan.
Ja.
Han bad mig tippa vad jag trodde, och då, alltså hur mycket poäng svenskarna sammanlagt har gjort i första rundan, oavsett lag, vem det är, vilket lag de spelar i. Så, och jag tippade på typ 12 mål och 25 assist eller sånt där.
Nej, det är 84 poäng. 29 ja, plus 55.
Precis. 29 plus 55. 84 poäng av svenskarna i första rundan.
Ja,
otroligt, otroligt mycket.
Vi har aldrig gjort sånt avtryck, och det är redan klart att Stanley Cup-bucklan kommer på turné i Sverige i sommar. Alla lag har minst 2. Edmonton har 2.
Just det.
Ja, Edmonton har 2. Anaheim har 3. Blues 4, Nashville 5, Rangers 4, Ottawa 3, Washington 3, Pittsburgh 3.
Ja, du ser. Ja. Man måste ha en svensk för att vinna.
Ja, det är det som borde, den trenden borde de se.
Det är copycat-liga, nu kommer det vara svenska, ännu mer svenska nästa säsong.
Det är bara att börja dammsuga röda mattan i de här städerna. Det är dessa pojkar kommer ifrån. Ja, men vi tar Blues Nashville, och man måste titta på Nashville direkt. De lyckades alltså chockerande nog svepa Chicago Blackhawks i första omgången.
Ja.
I första omgången. Dynastin Chicago med 3 Stanley Cup-titlar sedan 2010. Första sidan i Western Conference. Tog över 50 segrar i grundserien. De begränsas till 0 segrar och 3 mål.
Ja, det är totalt osannolikt. Man får ju, det är svårt att skämmas, för alla andra tippade samma sak. Jag menar, det har ju varit en som har gått runt lite på Twitter här, när alla ESPN-reporter som skulle tippa. Det var ett antal, ganska många. Till och med Nashville själva retweetade den, tror jag. Alla sa Chicago liksom. Inte ett enda Nashville-emblem syntes i den tippningen. Och så blir det 4-0 i matchen till Nashville.
Ja, vi ska ju nämna Jarko som du just pratade om.
Ja.
Han aldrig sa ju Nashville, men han sa fan inte 4-0.
Nej, det sa han inte. Det gör ju, alltså, visst att Nashville, det är en skräll att de överhuvudtaget lyckas med detta. Men alltså, 4-0 i matcher, nollar Chicago på bortaplan i 2 matcher. Det är ju, går inte att snacka bort den här serien överhuvudtaget. Det var Det var en kross får man ändå säga. Ja. Det var klassskillnad till och med.
Otroligt imponerande av Nashville. Samtidigt är det ju ett rungande fiasko för Chicago. Jo. Det går inte att säga på något annat sätt.
Jag har redan fått lite konsekvenser i form av att en coach Q's högra hand, Mike Kitchen, har blivit sparkad här nu. Backcoachen.
Ja.
Som skymde min sikt i Stanley Cup-finalen 2015. När jag satt längst ner bakom Chicagos bås och såg ingenting bara för att Mike Kitchen stod 30 cm framför. Nej, så det är rätt åt honom.
Så rätt åt honom. Ja. Ja, men det är ju en markering mot Quenneville. Från Bowman vill inte sparka. Han vill inte sparka Quenneville, men han vill markera för honom att det här var oacceptabelt. Nu tar vi din bästa kompis här.
Precis, och det har redan börjat spekuleras i, eller liksom kommit uppgifter om att Quenneville inte alls är nöjd med detta beslutet.
Nej, det är klart. Nej. Men nu får han leva med det. Får se om det blir några förändringar i truppen också. Bilden var ju, jag tyckte det såg ut som de såg gamla ut.
Ja. Och alltså det här är, det har ju länge varit kritik nu mot Jonathan Taves som ändå repade sig ordentligt andra halvan av säsongen med mycket poäng och sådär. Men han blev ju faktiskt totalt ägd i matchen. Igen. Alltså, det var ju matchup kan man säga då. Taves-kedjan mot Jofa-kedjan med Johansson, Arvidsson och Forsberg. Mm. De utklassade Taves. Alltså, det var slakt när det kommer till possession-siffror och så här. Och poäng. Alltså, Jofa-kedjan gör 15 poäng i den här serien.
Ja, det kan ju ha varit första rundans mest imponerande kedja var väl nästan den.
Ja, det skulle jag
ihop med någon i Anaheim.
Och då Pittsburgh kanske kan konkurrera där också.
Ja. Ja, fast de hade inte samma motstånd, ska man komma ihåg.
Nej, alltså, nej, det kan man säga.
Den är Arvidsson, alltså. Vi får ju komma tillbaka till honom. Det är som du säger, liksom, han är aldrig dålig. Han gör inte ett dåligt byte. Han är ett fruktansvärt elände för motståndarna hela tiden.
Ja.
Med sitt yrvärdesspel.
Ja, han skulle sett han med Tom Wilson och Jay Beagle i Washington och det kommer vara en fantastisk kedja. Det spelar ingen roll vem man spelar med. Liksom. Han är en exceptionellt speciell människa faktiskt som kan vara så konsekvent.
Och då blir det ju ofrånkomligen så när man har slagit ut Chicago på det sättet, då blir man ju contender direkt. Det går inte att komma runt det.
Nej.
Att det allt ljus på Nashville. Det får vi se hur de hanterar. Vi får också se hur de hanterar Blues. För Blues är en annan motståndare än Chicago. De känner ju varandra bra. Central lag möts. De har mycket rivalitet. Det brukar bli jävligt elaka matcher. Det kommer att bli otroligt mycket mer fysiskt och tajt nu.
Alltså, de kommer med att, jag tror faktiskt att det kan bli jämnare vad man tror på förhållande kanske. För det här, nu är det tvärtom att väldigt många tippar på Nashville.
Kanske.
Nej, men alltså... För att,
säg inte nej, säg kanske. Ja, förlåt.
Nej, men, för St. Louis kommer ju spela helt annorlunda mot Chicago. För Chicago kom ju in i den här serien som självbilden av att de är stora favoriter och de ska dominera pucken i havet och så vidare. Och till viss del var det faktiskt då. Alltså Nashville var inte det här nödvändigtvis det här laget som vill till varje pris förra matcherna som de kanske hade som taktik i grundserien. Utan de kloggade ju igen mittzonen ordentligt och spelade väldigt disciplinerat i försvarsspelet. Och sen så ställde de om blixtsnabbt och ibland hade de långa och fina anfall också. Men det var... vissa matcher tyckte att de överlät taktpinnen lite grann till Chicago. Och sen så liksom straffade de dem stenhårt. Och Patrick Kane sa ju faktiskt efteråt när de åkte ut att han tyckte att den här serien kändes som en enda lång lek. En lek som finns i USA som kallas Red Rover. Jag tror man har lekt på gympan någon gång hemma i Sverige också. Att man ska... Man ska springa över från andra sidan till från ena sidan till den andra så i det lag som man tillhör så det andra laget står liksom i vägen och ska försöka stoppa allihopa. Och han tyckte att så kändes det så att möta Nashville liksom. Det var bara ett enda mur i mittzonen som man skulle ta sig förbi och det gick inte. Så de slöade ju ner. Man pratar ju om att Nashville är ett tempolag liksom, men i den här serien så slöade de ner Chicago istället. Och så var de sylvassa framåt. Och så hade man en pekarinne i kassen som tog 123 av 126 skott också.
Ja, det går ju fortfarande snabbt i vändningarna. Liksom.
Det gör det verkligen. Det
de vänder spelet.
Direkt avgörande också, naturligtvis.
Ja. Men Blues gjorde det väldigt bra mot Minnesota också. Vi pratade förra veckan om att det var lite synd om Minnesota. Att de spelade mycket bättre än vad en... Då låg de under med 3-0. Det var 4-1 till slut.
Ja.
De såg bättre ut, men de stötte ju på Jake Allen i sitt livsform.
Ja.
Och det kommer överhuvudtaget att bli, om Pekka Rinne fortsätter på samma sätt i den här omgången och Allen fortsätter på samma, då blir det en målvaktskamp av Guds nåde i den här serien också.
Ja, precis. Det är de två, om man ska plocka ut två, verkligen två målvakter som stack ut i första rundan, då är det just de här två. De var ju helt otroliga båda två.
Ja. Men om jag ska säga, jag tror att de här två lagen, ja, dels känner de varandra som sagt väldigt väl. Det är jämnt på målvaktssidan, det är två giganter i buren, i burarna. Mm. Det är också rätt så jämnt på forwardsidan tycker jag. De har ett likvärdig slagkraft framåt, men jag tror att Nashvilles backsida fäller avgörandet, för det finns det större djup och mer dynamik. De har tre riktigt bra backpar, det är inte, nästan ingen som kan mäta sig med dem på den punkten.
Ja, precis.
Och jag tror att det blir utslagsgivande och att de kommer att ta Blues med 4-2.
Du, jag har faktiskt skrivit upp mina tips här innan och jag har skrivit exakt samma sak. 4-2 matcher. Och när du säger tre bra backpar, det är ju tre bra backpar, för det är inte så att Jannik Weber i sista paret är någon svag länk till exempel. Men faktum, jag blev lite förvånad när jag kollade istiden hur otroligt hårt de går på sina topp 4 backar. Och det kan man göra i ett slutspel, speciellt om man vinner med 4-0 i matcher och kan vila en och en halv vecka nästan innan det är dags igen. Men alltså, samtliga de här killarna, Subban, Josie, Ekholm och Ellis, hade över 25 minuter per match i ena serien i snitt. Medan Weber till exempel låg på typ 9-10 minuter. Så att det går ju att gå på fyra backar, det har ju Chicago visat, det behöver ju inte Nashville göra, men de kan ju göra det, och backar gillar ju att spela mycket också naturligtvis, så att att behöva gå upp mot i princip 60 minuter per match, gå upp mot de här fyra backarna, det är ju otroligt fördel för Nashville att ha en sån styrka. Ja. De gjorde ju 10 poäng de här fyra backarna i första rundan på bara fyra matcher också. De var ju helt överlägsna, det var ju, de utklassade ju Chicago inte minst på den fronten också, och Mike Kitchen får alltså lämna, backtränaren i Chicago. Så att det är ju en ruggig styrka Nashville har, och det känns som att backsidan har nästan liksom blivit ännu mer prioriterad i dagens NHL, hur viktigt det är med spelande puckförande backar liksom. Vilken styrka det är att ha liksom. Så att men som jag säger, jag tror det blir en helt annorlunda serie här för Nashville ändå, för att de kommer förväntas föra matcherna på ett annat sätt. Det gjorde de ju delvis mot Chicago också, men de kommer möta ett lag som verkligen backar hem nu jämfört med ett lag som vill föra spelet själva. För att för St. Louis...
Ja, det blir annorlunda, helt klart. Det kommer att bli tajt.
Och de är inte roliga...
Fysiskt kommer det att bli.
Det kommer bli fysiskt, och det är inte helt roligt att åka på omställningen när Tarasenko och Schwartz och så vidare sätter fart. Alltså St. Louis... Alltså det är ju bara, om man kollar på Corsi till exempel, så var de ju överlägset sämst i den här första rundan. De var bara 39%. Då skulle det ju till och med så att Colorado och Arizona utklassar dem med sina siffror i grundserien. Men jag vill, dels är det naturligtvis att han storspelar kassa. Men jag vill ge cred till hela försvarsspelet som Mike Joe har fått till där. De spelar väldigt, de släpper till väldigt få riktigt farliga målchanser. Framförallt inte i slottet. Alltså De rensar bort returer, de låter Allen se skotten, de håller motståndarna på utsidan och sådär. De är otroligt samspelta i St. Louis helt plötsligt här nu.
Men nu ska de få lov att dela med Victor Arvidsson.
Ja, det är sagt, det är sant.
Det är inte det lättaste.
Nej, det är inte faktiskt. Så att, nej, jag, trots att jag försöker argumentera lite för Blues här, så känner jag att Nashville är det starkare laget.
Men det kommer, som sagt, det kommer att bli fysiskt. Blues är inte riktigt samma ångvält som de var för bara ett år sedan under Hitchcock. De har ju förvandlats lite och blivit kvickare och så, men det är fortfarande ett jävligt tungt lag.
Ja, precis. Och deras, som jag är inne på också, deras spelstil är ju lite sån också ändå, trots allt att de är tunga att möta liksom.
Ja.
Så att Ja,
men du, avslutningsvis då har vi längst ut i väst Anaheim Ducks mot Edmonton Oilers. Och det blir dags att åka till Alberta igen för Anaheim och försöka upprepa vad de gjorde i sin första runda mot Calgary. De faktiskt ju också svepte Calgary. Och jag är imponerad av Anaheim. Det kändes som de var ganska obönhörliga i den serien. De gick inte att stoppa.
Nej, de har inte förlorat en match i grundserien sedan den 10 mars. Eller en match i ordinarie tid ska jag säga. Sedan 10 mars, det är otroligt.
Nej, och här hände det saker. Alltså, de låg under med 4-1 och vände och vann med 5-4 på övertid och sånt. På bortaplan. Och särskilt imponerande har ju de tre old guys varit. Getzlaf, Perry och inte minst Ryan Kessler.
Ja. Nej, precis. Både rent vad de presterar på isen, men de har också haft sånt mentalt övertag när de varit inne också och lirat. Alltså, mot Calgary klarade inte av det. De tog dumma utvisningar som var inne på förra veckan istället. Och liksom den här känslan om att de kommer vinna. De är liksom ostoppbara. De kan vända underlägen och de kan hantera alla typer av situationer i matcherna. Så kändes det i första rundan faktiskt. Och de har ju det är den här positiva snöbollseffekten att bara rulla på nu. Som sagt, de har inte förlorat på en och en halv månad liksom. De har ruggigt självförtroende där just nu. Och som vi har varit inne på så många gånger den här säsongen, den här stenhårda matchningen som Carlisle har på sina toppspelare, att även forwards kan spela 25 minuter per match. Getzlaf, Perry, så vidare, Kessler. Nu är det ju perfekt för dem att de har fått en veckas vila här nu. Snart kanske Ken Fowler är tillbaka. Det är ju en jätteförstärkning på backsidan. Hampus Lindholm som var lite småskadad av serien i slutet av serien får lite vila här. Vatanen också. Så att det är ett friskare dags här kanske som kommer in i den här dessutom.
Men de får gå upp mot ett ungt, fantastiskt lag med enormt självförtroende som slog ut fjolårsfinalisten San Jose med en mycket, mycket imponerande insats, inte minst i sista matchen i Shark Tank. Oilers blir man ju faktiskt lite häpen över. Som det här heter, de växer upp framför våra ögon. Pojkarna blir män, mitt i steget. Framförallt, allra mest imponerande tycker jag att de åkte på den här rungande snytingen med 7-0 i Game 4, var det va?
Ja, precis.
7-0. Och då... De flesta unga lag skulle liksom bli stukade och vika ner sig efter det. Men de kom tillbaka i sin bästa match på hemmaplan och sen kommer de tillbaka och vinner i Shark Tank igen. Det är strålande.
Ja, verkligen. Jag måste säga att jag är förvånad och överraskad på ett mycket positivt sätt över Edmonton i den här första rundan, hur de har hanterat det. För det kändes så bräckligt som detta Oilers-lag har varit i ett decennium. Liksom mentalt. Att de ändå vinner den här matchserien på ett så pass övertygande sätt mot ett så rutinerat slutspelslag med så mycket ärrade veteraner i liksom. Det är ju mycket, mycket rutinerat.
Ja. Mycket har ju handlat om Connor McDavid och det är han som har förvandlat det här laget, men det som stod ut, jag tror du var inne på det här förra veckan redan, är ju att även bottom six, om man ska prata om det, eller utfyllnadsspelarna har ju varit riktigt bra för dem i första runden.
Det som definierar ett slutspelsvinnande lag är ju secondary scoring.
Ja, och det har de verkligen haft.
Exakt, och jag fick ju välförtjänt passning efter förra podden också. För då uttryckte jag lite negativa åsikter kring Ryan Nugent-Hopkins, som ju jag är besviken på att en sån draft detta är nollad i poängkolumnen i den här serien. Han var det då när vi pratade och han slutade på 0 poäng på 6 matcher mot Sharks. Men han fick ju gå upp mot, han kedja där med Lucic och Eberle fick ju gå upp mot Pavelski. Som någon slags shutdown-kedja lite grann, att möta motståndarlagets bästa kedja. Och de hade ju, även om de inte gjorde så mycket mål, så hade de ruskigt fina possession-siffror. Det var de som drev spelet när de var inne på isen och såg till att inte Pavelski och så vidare hade, att Sharks toppspelare inte gjorde någon kanonserie direkt. Så att i Edmonton kretsar som jag fick påpekat för mig också väldigt tydligt, så de är skitnöjda med den här serien och den rollen de har axlat. Och nödvändigtvis kanske inte fått utdelning på en kolumn som sagt, men ändå spelat väldigt bra, väldigt moget och väldigt slutspelsaktigt. Så att, och nu tror man ju att den här serien ska gå upp mot Getzlaf då i den här serien som kommer.
Ja. Några saker. Jag vill också nämna vårt svenska backpar Edmonton och framförallt Oscar Kleffi Kleffbom. Som ju var, vilken back det är. Han är deras första back och den här matchen han kvitterar i game 5 hemma.
Bomben.
Bara vilket jävla skott han får på.
Ja, ja.
Det är tjong i medaljongen, som Niklas Holmgren skulle ha sagt.
Ja, ja, det kan man ju verkligen säga.
Och så underbar att prata med efteråt. Och så, ja, det är det hårdaste skott jag har fått på. Det skönaste målet jag har gjort.
Ja. Nej, men, nej, han är ju otroligt bra.
Det har varit någon slags blandning av västgötska och värmländska. Jag ber värmländska lyssna om ursäkt för min usla imitation av värmländska. Vi i grannlänet Dalarna förstår ju ingenting. Förlåt? Ja.
Ja. Nej, men nej, han har verkligen... Vi var ju inne på det redan i januari, februari någonstans där, att vi började lägga märke till Klefbom att shit, vilken säsong han gör och vad snabbt han har vuxit ut just i år till... till, ja, vilka steg han har tagit. Och det är backparet. Man ska även ge kredit till Adam Larsson som jag,
ja,
är en defensiv klippa. Det är ju bara att konstatera att han är det.
Ja, han är inte lika spektakulär.
Nej, verkligen inte.
Han tar ju ett fantastiskt defensivt ansvar. Ja, en klippa.
Jag har en match mot Tampa Bay just på färskt minnet när han var helt kung. Vilket monster var i den matchen defensivt. Helt grym i egen zon på honom faktiskt.
Ja. Men nu vill jag säga det här. Att jag tror att... eller tror, det är ju ett faktum att Anaheim är en betydligt svårare motståndare än San Jose av idag. Ja. Särskilt när San Jose har haft skador på, vad fan, Joe Thornton spelar ju serien utan ett knä i princip. Både ledband och korsband var ju paj.
En slattan, ett slattanknä har ju folk sagt att det var. Helt,
ja,
sönder.
Och DeBoer beskrev det som att knät skvarpade omkring bara. Låter nästan dumdristigt att spela slutspelshockey.
Ja, jag måste säga det,
annat än att ligga ner.
Alltså, man är imponerad över att han kunde lira så pass mycket och så pass bra som han ändå gjorde under de här förutsättningarna. Men det låter ju dumt att en 38-åring som dessutom ska ha nytt kontrakt i sommar, alltså att man låter
spelar
honom spela
knä,
ja. Att han ska ju inte tillåta spela liksom.
Nej. Och samtidigt, Couture, som ju var extremt viktig förra året, var också skadad.
Ja.
Ansiktsskadad.
Ja.
Så att det blir något helt annat nu. Och en intressant detalj tycker jag är just att Kessler är i sån toppform. För Kesslers främsta styrka är att han kan neutralisera motståndarnas bästa spelare.
Ja.
Och han kommer ju att ta sig an Connor McDavid då. Och hur det nu är med Edmontons bredd då. Och att de har secondary scoring och så vidare. Så mycket är ju vunnet för den motståndare som tar bort honom ändå. Så är det ju.
Ja, precis. Och Sharks lyckades till viss del. För där har de ju... Jag tror till och med Peter Bohr sa det också efteråt. Att de la mycket fokus på Connor McDavid. Och de lyckades ju hålla honom till, inom situationstecken, bara 4 poäng. Och jag tror inte han gjorde något mål 5-5. Om han inte gjorde sista öppen kasse kanske. Men att det tog väldigt mycket energi och för Sharks att försöka neutralisera McDavid. De lyckas inte fullt ut ändå. Men nu känns det som att nu är det den bästa shutdown-kedjan i hela ligan som ska ta hand om honom. Jag menar, förutom Kessler så har vi ju både Silverberg och Cogliano. Liksom. Det är ju ruggiga spelare i den här typen av situationer också.
Ja, så jag tror ändå... Vinner Edmonton även den här, då är jag så imponerad så att jag... sluta andas. Men jag tror inte det går. Jag säger 4-2 till Anaheim Ducks.
Ja, jag säger att det blir något jämnare än så till och med. Jag säger att det blir 4-3 till Ducks. De avgör det hemmaplan. En fördel som jag ser att Edmonton har. En liten fördel ändå. Jag tycker att den är ganska stor ändå, vill jag påstå.
Resonerar med dig själv. Här.
Ja, precis. Nej, men då säger jag att jag tycker att Cam Talbot är en bättre målvakt än John Gibson.
Ja, det håller jag med om.
Talbot har ju varit fantastisk den här säsongen. Och även om man bortser från den här 7-0-matchen. Och där vill inte jag ge så mycket skit i Talbot. För det var ju hela laget. Spelar ju inte den matchen, kan man säga. I övrigt var ju grym. Höll nollan i ett antal matcher. Och,
ja.
Alltså,
ja,
så att, Talbot är i grym form och klarar av att spela hur mycket som helst. Medan Gibson, ja, det var inte dålig första runda, blev utbytt visserligen i en match.
En gammal Ekeliv-idol som hamnar,
ja, precis,
på din shitlist. Ja,
nu är han nere i skiten här igen. Nej, och historiskt sett, om man ska titta på Anaheims slutspelsdebacle när han till slut åkte ut senaste 5-6 åren så har det ju varit, så har man ofta kunnat peka på att målvaktsspelet inte har varit tillräckligt bra. Och det har ju till viss del varit Gibson som har stått för det genom åren här. Så att jag tycker inte det är någon styrka hos Anaheim. Det är den största svagheten jag kan se där. Medan Cam Talbot är ju en jätteviktig spelare för Edmonton.
Ja.
Så att, ja.
Så firat, men du tror ändå att det är dags för dags.
Ja. Nej, ja, men jag tycker det är för de är sån form, de är sån maskin just nu. Så att jag tror jag, nej, den här säsongen, i den här serien så blir det dags. Så här.
Ja. Och sen tror du det blir final mellan Anaheim och Washington, så vi får resa som bara fan och
jämt. Ja, visst. Så. Eller Predator kanske.
Ja. Det får vi återkomma om. Det går inte att säga någonting om förrän vi har sett den här rundan.
Nej, precis.
Nej. Ja.
Jag kan säga en sak till om Calgary också som vi egentligen har pratat om.
Du kan alltid säga en sak
ja,
till om allting.
Ja, det kan jag alltid. Ja, precis. Det är nästan mitt mellannamn här.
Vad ska du säga om Calgary?
Ja, men de har åkt ju rakt ut. Men jag vill säga så här. Att, vi kan ju konstatera att Brian Elliott har gjort sin sista match i Calgary i alla fall. För att jag tyckte att de gjorde en spelmässigt okej serie mot Anaheim. Vissa matcher var de till och med bättre tycker jag. Faktiskt, spelmässigt. Men de hade en målvakt som kastade in puckar. Alltså, i den fjärde matchen så fick han spela trots att han har blivit utbytt i Game 3. Och så vad gör han? Han släpper in en passning från noll vinkel. Alltså knappt, ett skott som knappt direkt. Har styrfot. Och blir utbytt direkt. Liksom. Hans självförtroende var ju i källarna så i den här scenen. Det är ju typiskt, vi var inne på det här visserligen i förra avsnittet, att det finns två olika Brian Elliott. En fantastiskt bra och en ECHL-målvakt ungefär i kvalitet. Och i den här scenen så var det ju Calgary chanslösa när de har ett icke-fungerande målvaktsspel. Så att han kommer inte få en kontrakt, så är det bara.
Jaha, har du något mer att säga om Tampa, Florida, Carolina, Syracuse, Charlotte?
Ja, säkert. Ja,
men, jag tänkte att jag skulle få avsluta den så jag kan skriva krönika till Jarko.
Ja, nej, nu får det vara nog. Nu ska du få fortsätta med dina sysslor. Och så tackar vi för den här veckan. Här.
Ja, ha en underbar Stanley Cup-vecka igen. Det kommer att bli fascinerande. Två matcher per kväll oftast. Av högsta kvalitet, säkerligen.
Ja, det ska bli grymt kul. Och vi får se vilka, vi har blivit väldigt överraskade trots allt i de här två första veckorna av slutspelet. Det har varit mycket skräll. Så det känns som att det kommer eventuellt fortsätta. Vi kanske är ute och snurrar i vissa analyser som vi har hållit på med senaste tiden.
Säkerligen. Garanterat. Ja, så. Men tack så mycket för den här veckan och sköt om dig, ondskan.
Ja, men tack detsamma. Och tack och för
ni,
alla.
Och ni lyssnare med. Ja. Adjö, adjö och hej, hej.
Hej. Play hard. Play hard. Play hard. Play hard. You gotta be resilient, everybody. Play hard, everybody. Play hard. Play hard. Dom Labrata. Dom Labrata. Labrata. Labrata.
Det är den värsta sen Esposito. Play hard. Play hard. Labrata. You gotta be resilient, everybody. Play hard, everybody. Don Labrata. Play hard. Don Labrata.